Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hallå Kalle.
Hur mår du?
Jag mår egentligen väldigt bra. Det är så härliga tider nu. Nu börjar äntligen våren komma på allvar här. Även uppe på berget i Värmland.
Ja, det var som att det slog till nu.
Ja.
Igår typ.
Ja.
Underbart.
Så är det. Nu, det går i ett också. Jag är rätt sleten ska jag säga. Men nu är det finalveckan kvar. Och då ska
på föreläsningsturnén eller?
Jajamensan, den här halvåret i alla fall. Sen har du börjat boka in i höst då. Men då åker Ingmarie med också. För det är uppe i Mellansverige så hon har tagit tjänstledigt. Så då får vi en sån där... Och barna ställer upp och sköter om det här hemma. Så att vi får en liten kombinerad semestervecka får vi kalla det då. För det är helt annorlunda när hon åker med och kör.
Du, alltså man undrar ju lite. Jag får liksom sekundär stress av att du är borta så mycket. Hur hinner du med vårbruket?
Ja. Och så, ja, det är ju kurser här hemma också. Nej, men hinner med lite in emellan, men det är ju inte så som man skulle vilja att det är, va? Men nu, det är nykläckta kycklingar där nere. Jaha. Det är valpar på gång. Lamm har ju kommit ett i alla fall. Baggettan.
Baguetten.
Det är min hustru. Man skulle kunna tro att hon är från Göteborg, va? Men hon är från Norrbotten. Nej, men det är det. Planter är på gång. Får väl använda rätt begrepp nu då. Kallsodden, den går lite långsam. Gör den, så jag ska lägga duk över sen idag. Och sen ska jag ägna dagen åt att tillverka fruktträd. Både körsbär och plommon och stora och små äppleträd då.
Alltså till dig själv?
Ja, nu är det mina egna kvar här. Jag har planterat en massa... björnbär också. Har köpt 20 planter och så ska min dotter ha några stycken där då, men hur jag tror 17 stycken hamnar här mot stängslarna då.
Vad kul.
Och då som spaljer, de är ju lite extra höga här då.
Björnbär är ju väldigt gott.
Ja, jag älskar björnbär och så just det där att de är de där som fyller ut. Ja, alltså du kan ju plocka när första snön har kommit.
Perfekt.
Här är det så i alla fall i zon 5 då.
Är det någon speciell sort som du vill berätta om?
Nej, men det är ju taggfria. Jag har två taggfria sorter då. Ja. Jag kommer inte ihåg. Lochnäs tror jag den ena heter. Och den andra kommer jag faktiskt inte ihåg nu på rak hand. Men då sätter jag dem emellan stolparna. Mitt emellan stängselstolparna. Och sen sätter jag ett svagväxande äppleträd vid varje stolpe. De behöver ju stöd hela livet också, de med lite mindre rotsystem då.
Och så alltså som ett litet pytteäppelträd?
Ja, det blir, ja men pytte, de blir väl 3,5-4 meter i alla fall då. Fast ja, inte så jättevida. Det är de som en av de grundstammar som yrkesäppelodlarna brukar ha. För att det blir lite dyrt att ha folk klättrande på stegar för att skörda äpplen. Då kan de gå i huvudsak på backen.
Smart.
Mm. Så då är det ju långa spaljerrader med kanske en meter emellan träden.
Du kommer köra lite längre va?
Ja, jo men precis. Ja, det är ju Jag har ju en allé ner då, den som får en massakrera. Där har jag ju 2 meter mellan träden, men då har jag ju stora vinbärsbuskar emellan. Och då låter jag kronorna gå ut över vinbärsbuskarna, kan man säga, i ett övre lager då.
Alltså jag tänkte på det här, alltså det känns som att din trädgård är full.
Ja, nu har det ju gått bakåt lite grann. Jag skaffar ju får för att jätterna bara rymmer och fördärvar. Och då gjorde fåren det också.
Ja.
Jag ska säga så här, de här mjölkfåren är, de är rätt smarta faktiskt. Mm. Så är det. Så att de är nästan som jätter.
Ja,
och på tal om det, jag har den yngsta hunden, hon fyller 1 snart här nere. Hon är ju också som en get, vet du.
Hur då?
Nej, men att getter är ju de intelligentaste husdjuren vi har alltså. Hon är så smart, va. Och så är hon ju i sina tonår, kan man säga då. Så att det är ju jättespännande för henne att ta en sväng utanför stängslet.
Jaha.
Så vi har fullt gå med och blockera alla möjligheter som de andra 200 inte har upptäckt.
Alltså det är farligt där om de börjar hålla på.
Ja.
Och rymma. För jag har några lamm som har börjat rymma.
Ja, de ja, precis.
Och min hage är liksom inte tätad för små får, utan den är tätad för stora får. Så de tar sig ut. Men det känns som att de lär sig att de kan ta sig ut. Och det kommer att bli problem för mig sen när de blir stora, tror jag.
Mm. Ja, du vet, våran äldsta tacka här. Hon står ju vid stängslet och hoppar jämfota över om hon vill, vet du.
Ja, ja.
Ja, precis.
Alltså, så länge de har mat i hagen så är det ju lugnt. Men om de börjar tryta, då blir det problem. Alltså som det är nu till exempel. Nu är ju gräset så himla litet. Jag stödmat igen så länge. Men utanför hagen, där hinner ju gräset växa mycket mer. Så då vill ju lammen ut till det.
Ja, precis. I och med att du har betestryck innanför, ja. Så de håller det hela tiden kort där.
Exakt. Du, jag fick ut alla tomatplantorna igår.
Ja, men jag såg det, Kalle. Ja,
så jävla skönt.
Hur fick du hjälp, eller låg du där och låg och satte ut alla själv?
Alltså, vi filmar ju faktiskt. Vi har börjat filma en ny säsong av TV-programmet.
Blir en sjätte alltså.
Ja.
Ja, då får jag gratulera faktiskt.
Ja, tack.
Det trodde inte jag att ni skulle göra. Men...
Nej, ja, det trodde inte vi heller. Men så brann gården upp, så då kändes det kul att... Då fick vi som ny energi att hålla på grejer här.
Det blir många nya projekt, ja.
Ja, men exakt. Det blir som en, man vill, det blir som att säsong 5 slutar med att gården brinner upp. Då vill man ju se att det fortsätter sen. Det blir tokigt, tänker jag.
Ja, men sen måste jag säga så här. När jag hörde dig säga det, efter du fortsatte ju prata sen, då tänkte jag så här. Vilken otroligt bra attityd. Gården brann ner så vi fick en ny tändning.
No pun intended, hoppas jag.
Nej men precis, men ändå liksom att nu blir det nya spännande projekt. Alltså man kan förhålla sig till saker
knäckt,
på olika. Ja, men man kan förhålla sig till saker på olika sätt.
Ja.
Och det är liksom en på individuell nivå, en av de viktigaste upptäckterna alltså, och lärdomarna, det är ju att man faktiskt har makten att välja. Eller hur?
Det håller på att säga till barnen hela tiden.
Ja, men alltså, de kanske fattar efter ett tag.
Som i morse så blev det liksom Essa helt knäckt för att Björn hade fått välja låt i bilen först. Essa hade inte lyssnat klart på sin låt innan vi kom till skolan. Och då sa jag till henne, du kan liksom inte låta den här, att du fick höra en halv låt förstöra hela din dag. Liksom. Man väljer själv. Det är bra att komma ihåg.
Mm. Men jag ska också säga så här, det är inte alls dumt att börja prata med barnen där i förskoleåldern om det heller. Alltså.
Nej.
För att man behöver ju träna på det som människa.
Verkligen.
Så är det. Sen kommer ju puberteten med sina grejer där.
Men du menar tomater i alla fall.
Ja.
Jag fick lite hjälp av vår nya producent Johanna. Men mycket gjorde jag själv. Jag har liksom lite ångest. Dels har jag inte härdat av plantorna i vanlig ordning. Men nu har jag lagt fiberduk över. Jag hoppas att det ska förslå. Vad tror du?
Alltså jag i bågväxthuset med plast.
Ja.
Så har jag aldrig... haft allvarliga problem med avhärdningen när jag sätter ut i maj alltså.
Underbart.
Det dämpar ju, och har du fiberduk över, då blir det ju liksom, vad släpper plasten igenom?
Ja, den, jag släpper nog igenom ganska mycket. Mycket mer än kanalplasten som jag har på mitt andra växthus.
Ja, men ändå så tar den bort en hel del, va?
Ja, ja.
Nu har vi väl fått fin plast i de där växthusen där. Men jag tror ändå något tiotal, drygt 10-20% försvinner, va?
Just det.
Och sen om du lägger fiberduken på dessutom så tar ju den ytterligare ljus då.
Ja. Så det borde funka.
Jajamensan.
Jag tycker att det är ganska bra med den fiberduken, för det är ju fortfarande hyfsat kalla nätter. Så jag tänker att det är bra att den ligger och isolerar lite.
Jag ska se om jag kan hitta någon och leta upp någon fiberduk också och lägga över plantorna, kallsådsplantorna nu då. För de har grott, men de stampar rätt mycket.
Och så min nästa ångest med tomatplantorna är att jag kör in massa gödsel med skottkärra. Så jävla knäckande att min kompaktlastare var 15 cm för hög för att komma in i växthuset.
Så det blir skottkärra. Men du, överväg om inte du ska höja då, Kalle.
Ja, jag tänker att jag kanske ska skruva av hytten på kompaktlastaren.
Ja, ofta. Ja, precis. Många gånger är ju de gjorda för att det lätt ska gå att ta av hytten.
Ja. Jag tror kanske att det är det som är vägen framåt.
Ja.
För jag vet, fattar inte hur jag ska kunna höja den. Det är ju de där... Alltså det är ju jordnärt byggsats. Då måste jag ju...
Ja, du får höja hela den glidskenan och det där då, va?
Just det.
Och då blir ju dörren lite för högt upp. Men då får du väl hänga något under dörren istället.
Just det. Just det.
Men det låter som att det är inte så många gånger du ska in där ju, så att det låter...
Nej, exakt.
Som, kolla hur lätt det är att ta av hytten.
Ja, men så jag har kört in med skottkärra i alla fall. Och gödseln är, det är väldigt fin liksom, komposterad gödsel slash jord mycket. Men jag kommer på att jag måste vända gödselstacken. Det som ligger överst har inte riktigt brunnit. Eller inte, det känns för potent. Så jag är liksom rädd att det ska bränna på tomatplantorna nu. Vad tror du om det?
Alltså jag tror inte det är någon fara heller.
Åh, gud skönt.
Inte om det är ju, inte om det är i huvudsak för så långt gånget att det är förmultnat, vet du.
Ja, men det är som, man kan väl säga så här att det är som i vissa skottkärror så var det nästan bara förmultnat, men i vissa skottkärror så är det mer som så här kokor med illaluktande halm.
Mm. Ja, men precis. Ja, nej, men jag tror fortfarande inte det. Var har du haft den någonstans?
Frågar du miljö och hälsa på kommunen? Eller?
Men vi kanske inte ska prata om allting i podden, Kalle.
Vi kanske inte ska det.
Nej, men jag kan säga så här. Att jag, om man, det är ju bra att du tar upp detta, för att jag... Alltså det blir ju en sån där sak när man har för mycket att göra hela tiden som man väljer bort. Men just det här att vända komposthögar, gödselhögar en gång.
Ja.
I alla fall. Det är väldigt bra. Och det är just för att lufta ur om det är lite kompaktare fickor. Och då är det ju så att det yttre materialet ska hamna innerst och så vidare, va?
Ja.
Jag har ju egentligen... Jag har ju berättat om det, men det är väldigt länge sedan, mitt kompostsystem, min femfackare,
ja,
där jag fyller material i ena yttersta facket som är rätt stort. Och när det är fullt så tar jag nästa på i andra änden då. Och när det är fullt, ja, då kastar jag in det som jag la i den första till den näst innerst.
Ja.
Och så växelkör jag dem in till de kommer till mitten, och då blir de omkastade en eller två gånger i alla fall då.
Genisystem.
Ja, det är det. Jag behöver ha tak på. Det är inte bra med kompost. Jag kan lägga plåtar över, får jag göra. För annars så lakar du ur. Och det var det jag tänkte på också. Om du har en gödselstack, det yttre materialet är ganska urlakat om du har fått regna på den.
Ja, ja, ja.
Så att det är inte jätteskarpt, om man säger så.
Just det, just det.
Ja, det kommer att gå bra. Det går bra, Kalle.
Jag tror att det är kanske 70 plantor eller någonting.
Mm.
Som jag fick plats med. Och märkningen har gått åt helvete.
Redan!
Alltså, jag började med en sån där jätteavancerad dymo, eller vad det heter, som skriver ut som etiketter.
Ja.
De ramlade av.
Ja, de fastnade lite dåligt på tomaterna.
Fastnade lite dåligt, så ramlade av. Då satte jag silvertejp. Först satte jag silvertejp och en sån där etikett. Ramlade etiketten av ändå. Sen satte jag silvertejp och skrev med spritpenna på... Och sen så visste jag att den, ja, det här har vi berättat om förut, känner jag nu. Men att jag, så vattnade jag, så jag kan vattna på texten, och då försvann den, för den var inte vattenfast. Och, men det var ju några som var märkta, men igår så då, när jag skulle sätta ut dem, så då bara, då sket jag bara. Jag bara tryckte ner dem. Det bästa tycker jag är att ha uppdelning i alla fall, så att man har busk, koll vilka som är busktomater och vilka som är vanliga, så att man inte tjuvar busktomaterna. Så de har jag nu. Och sen har jag körsbärstomater längst ut, så att barnen kommer åt att äta från plantorna. Men i övrigt så har jag ingen koll på vilka sorter som är vilka.
Men har du lyckats sätta dem i grupper då, så att en sort är på ett ställe?
Ja,
eller kan
det har
helt...
jag, men jag vet inte vilken sort som är på vilket ställe.
Nej, men det är... Och, men du vet att du är ju så rutinerad nu, så du kommer ju att känna igen dem.
Just det. Det här är Homestead, tänker jag.
Ja, precis.
Roma.
Ja.
Du...
Och då tänker jag, i och med att du har lyckats sätta dem sortvis i grupper i alla fall,
ja,
så kan du ju ta eget frö sen, va? För det var det, därför jag frågade det. För, så att det inte blir för... Kortsatt, sätter de i grupper så kan du liksom i de bortre eller inre delarna faktiskt ta frö som är hyfsat rent då.
Gud, vad kul att du pratar om korspollinering, Patrik. För det ska vi nämligen, vi har fått en fråga om det.
Mm.
Så vi tar den nu. Alltså, vi har ju dragit igång det här med Patreon. Man kan stötta podden med 35 spänn plus moms, tydligen, i månaden. Och då får man reklamfria avsnitt och också tillgång till Discord-servern. Discord-servern är som en chatt, som ett forum kan man säga, i en speciell app. Och den är igång, den här Discord-servern. Och det är svinkul med massa människor där som håller på och chattar. Vi har också möjlighet att ställa frågor till podden där. Och de kommer såklart att prioriteras eftersom det är de är ställda av den innersta kretsen av poddlyssnare. Och då har vi fått en fråga om korspollinering. Om det är vanligt att vinterskors och sommarskors korspollineras?
Nej, det är inte vanligt. Jag måste bara säga att jag skrattar varje gång, du vet. Jag är ju där inne och svarar, prioriterar och svarar på frågor där. Och det kommer ju en radda med nya grejer. Och jag sa det efter andra gången jag svarade på en lyssnarfråga till podden där, så sa jag, men det är väl ändå tredje gången man blir idiot.
Ja, men du får
och den har jag
ner.
Passerat flera gånger nu. Ja,
men du, precis, skit, du får sluta svara på poddfrågor på Discord-servern, Patrik.
Ja, jag måste komma
måste ha
över
till podden
det
också. Men, ja, berätta om det här med korspollinering bara. Alltså, varför gör de inte det? Och vad är korspollinering? Och varför gör tomaterna det?
Tomaterna gör ju inte det på samma sätt, men de kan göra det. Det är samma med ärtor och åkerbönor korspollinerar ju sig då, va? Alltså att de blandar sorterna. Men tar du vax och stör, alltså störbönor, vax, bryt och skärbönor och så vidare, buskbönor och så, inte åkerbönor, hästbönor, favabönorna där, va, så är de ju självpollinerande. Och det innebär att då kan du ju odla dem ganska nära varandra. Man kan ha några meter för säkerhets skull, så att det liksom inte av någon anledning kommer över och blir en blandning av två sorter då, när det gäller bönor och sånt då.
Men okej, växter som är självpollinerande korspollineras inte. Det låter ju rimligt.
Mm.
Så då kan man kolla efter det om man är orolig över det här.
Ja, och då är det... Ja, men vi ska ta de där olika grejerna. För sen har du ju det som är i växthuset med chili, paprika, tomater och så vidare. Och de är också relativt självpollinerande.
Vadå relativt självpollinerande?
Ja, men alltså det, om du tänker dig att du har där två sorter möts i gränszonen där, så kan det med insekter och så vidare komma över pollen då och befrukta där. Så det var därför jag sa i ytterkanten eller mitt i en sån här grupp till dig förut där kan du ju ta frö. Jag frågade just det där om du höll ihop sorterna i grupper. Och det var ju av den anledningen då. Så man bör ju inte ta i kantzonen mellan två sorter av tomater till exempel, om man har lite fler plantor, utan då tar man lite längre ifrån de andra sorterna då. Men just när det gäller squashen då kan man, det är inte helt hundra har jag förstått, men i huvudsak så kan man tänka så här, det finns tre huvudgrupper utav de här squash-typerna då, och det är Pepo, Maxima och Moscata. Moscata, det är ju de här butternut- som ser ut som en flaska ungefär, va? Lite rund och så en hals på. Just är du med på det? Ja, ja. Precis. De är ju ofta muskata. Och det finns lite andra muskata också. Men de är mer krävande. Så att jag lyckas ju inte med dem på friland här då, där jag bor. Utan då är det växthusodling i så fall.
Jaha.
Ja. De andra, det är ju oftast så är pepo sommarskvors då. Och Maxima är oftast vinterskvors. Lagringsskors då. Så att jag har ju, och de här tre som grundregel oftast korsar sig inte emellan de här grupperna då. Pepo korsar sig med andra pepo, Maxima korsar sig med andra Maxima, Moscata korsar sig med andra Moscata. Men det innebär ju egentligen att om du inte hittar de här speciella sorterna som tydligen går över gränserna där, så alltså jag misstänker att det är så här, att det finns sorter som befinner sig i gränslandet och så de hamnat i ena gruppen. Är du med hur jag menar då? Genetiskt? Ja, jag har förstått att det finns sådana. Jag har dock inte råkat ut för det. Vi har Costata Romanesco. Inte Prostata, Kalle.
Det var nära att du drog skämtet igen.
Ja, precis. Jag vet, jag förekom dig där. Och det är ju en sommarskors som är tidigt där, alltså den är väldigt smakrik. För att vara skors. Ja. Och när den blir stor och så fram på hösten, om man plockar in den där man inte har hunnit skörda och sådär, då har de ett ganska tjockt skal som du måste skala bort. Det är ju som träflis annars, va?
Ja.
Men det skalet gör också att det håller i flera månader sommarskorsen på hösten. Så du kan ha, om du inte har ruttnat på skors där fram i september, så kan du ju ha hela hösten ända in till vintern i alla fall med.
Men du menar att den är i gränslandet?
Nej, den är inte det. Den, inte. Kör, vi, den kör vi här som pepo då, va? Sommarskors. Och sen har vi Sweet Meat Oregon Homestead som Maxima. Som är vinterskors. Och de korsar sig inte med varandra. Alltså våran pepo och våran Maxima, de korsar sig inte.
Så alltså kan Sweet vi Meat Oregon Homestead, jag vet inte, det är skämt, det kanske jag har dragit förut också, men att det är mitt stripper name.
Har du valt det nu? Den bästa och finaste vinterskorsen
är mitt strippnamn. Sweet Meat Oregon Homestead.
Ja.
Platt på scen. Välkommen! Så jag har sådana blåa ställskbrallor med kardborrar i sidorna så jag kan slita om dem bara. Ja, förlåt.
Ja.
Ja, just det, den har ju som vinterskors.
Ja, precis.
Ja.
Det är en äldre sort som Carol Deppe har återställt då, som just hon det. Hade fejdat iväg, och så hon renodlat den igen och fått fram de gamla egenskaperna med väldigt smakrikt och sött.
Men nu blir lite fokus på squash. Men vi pratar korspollinering, Patrik.
Ja, men det var väl squashen då. Men jag tror det är budskapet på squash. Alltså du kan ha några stycken, men annars så är squash en sån som korspollinerar sig, om du inte glider isär då i de olika grupperna där, familjerna.
Majs vet jag, den är väldigt benägen att korspollineras.
Ja, men det är ju, alltså du, vad är det nu? Nu tappar jag exakt. Men det är väl 180 miljoner år sedan det kom det här med blommor och bin, va? Insekterna. Någonting sånt. Och innan dess så var det ju bara vindpollinering. Så det är ju de äldre växterna, va? Gräsen, en del av träden och så. Al och hassel och de här är ju vindpollinerade. De blommar ju tidigt. Innan insekterna i princip, de nu.
Ja, just det.
Ja, och men gräsen då, de är vindpollinerade, och majs och spannmålen, de är ju gräs, va?
Sjukt.
Ja, så de
ganska
blåser.
Potent gräs.
Ja, och det är ju därför du inte gör långa rader med dem, utan försöker hålla dig till kvadrater och cirklar. Breda, lika breda och långa. Så att du får en jämnare pollinering då med hjälp av vinden. För har du en lång, två långa rader till exempel, då kan du ju blåsa iväg åt sidan istället.
Just det. Alltså för jag läste då när jag var på med, jag odlade både sockermajs och mjölmajs, om det är 2 år sedan, 3 år sedan kanske.
Ja.
Och då läste jag att det skulle vara 600 meter emellan.
Ja.
Det är ganska långt.
Ja.
Det är väldigt man få brukar, som har det, också man brukar väl sticka.
Nej, precis. Men då har du ju det där alternativet att vill man fröodla så kan man ju samma. Det är ju det där med nätverk som är så himla bra att man samarbetar då. Då har du en polare som bor en bit bort som odlar den andra sorten. Så kan ni hålla frö och så vidare där också. På tal om det, vi har ju vårat Bielefeld-nätverk med 5 familjer här i Sunne som hjälps åt att hålla. Och de första har kläckts nu då, så vi ska fylla på våra flockar här. Men jag vill göra ett nätverk till här lokalt.
Aha.
Och det är med mjölkfår.
Aha.
Ja, ostfrisiska mjölkfår. Kom ihåg att stängsla ordentligt bara. Och vi är 2 stycken än så länge. Och vi tänker väl hålla besättningar på 5-6 tacker. Men om man då vore 5-6 familjer och alla höll varsin bagge dessutom, så kunde man få ett så pass genetisk variation som man kan hjälpa varandra med baggar och sånt där när man föryngrar tacker och sådär. Så är det några som är intresserade av mjölkfår i trakten av Sunne i Värmland, så får ni gärna höra av er om ni vill vara med i ett sånt nätverk då.
Som en dröm.
Det är informella samarbetsnätverk.
Den ostfrisiska fredagen.
Mm, precis.
Ja, men vad kul. Jag har ett väldigt löst nätverk här ute. Det är lite olika som har får. Så brukar vi höra av oss till varandra och fråga så här, har du någon bagge eller?
Mm.
Det är toppen.
Ja, nej, men så är det ju. Och rent allmänt, om man bara har blandar oss får och så vidare, så är det ju inga bekymmer. Men
som jag.
Alltså, ja, så, precis.
Som inte så noga med ras.
Nej. Men ja. Men det blir bra. Det funkar väldigt bra, vårat Bielefelder-nätverk i alla fall. Vi har samlat ihop ägg nu då, så vi har fått det från alla familjerna när vi kläcker här nu och sådär.
Du, jag känner att vi inte riktigt var klara med korspollineringen, eller var vi det?
Ja, jag tror det.
Alltså, är det någonting som man behöver hålla på att tänka mycket på, det här med korspollinering? För jag tänker inte så mycket på det, förutom då när jag odlade majs.
Nej, men jag har ju haft träförädlingskurser här nu, trätillverkningskurser hela april. Jag hade en i helgen för byggde folk faktiskt. Då kör jag ju en sån och så får de betala självkostnad för materialet som är kvar.
Så himla fint ju.
Ja, det är ju trevligt med. Så bjöd vi på kolbullar då och så vidare också där. Tyvärr, det skulle vara sån full sol. Men det blev regn. Men då hjälpte de till i alla fall, de som bestämmer. Och så regnar det inte just när vi skulle äta lunch och kolbullar ute vid elden då. Så det blev bra.
Men?
Mm. Då är det ju så här med äpplen och mycket frukt och annan frukt också, att de är också korspollinerade. Och där är det ju så att där behöver du ha olika sorter för att det ska bli frukt då. Eller fin frukt i alla fall.
Jaha.
Och det finns, dels har du det här med blomningstiden, att de kan vara förskjutna lite i blomningstid. Så att det är bra om sorterna blommar samtidigt såklart. Men sen finns det också genetiska grejer där som man behöver känna till. Men det ser man ju om man tittar i pomologiska böcker, alltså äppelböcker och sånt. Så står det vilka sorter det är som pollinerar den här som du vill ha och så vidare. Och då måste du eller någon nära granne ha den. Så att det blir bra pollinerat då, va? Och det ser man just när det gäller päron, så finns det ofta så här att det står ett gammalt päronträd, va. Och så blir det ingen frukt på det. Och det är därför att det är för långt till nästa päronträd då, va.
Jaha.
Av en annan sort. Så då behöver man skaffa ett päronträd till.
Jag hade ingen aning om det här.
Av lämplig sort då. Så, nej, jag det där är ju en sån där. Just det genetiska där, det vill jag ju lära mig i och med att jag har kurser i det. För jag får alltid säga att så djupt sträcker sig inte de. Så det står liksom på studera-listan som ska göras då. Men annars är det lättast det att bara titta i en äppelbok helt enkelt då.
Heter det pomologi?
Ja, precis. Och de som håller på med det, de är pomologer då. De är duktiga på sortbestämning och sånt där också. Om du går liksom på sån här höstdag någonstans vid någon gård och så har de en, kan du lämna in äpplen och få dem sortbestämda och så vidare. Och då är det en pomolog som sitter där. Kan du gå fram och säga hej pomologen nästa gång, Kalle?
Ja, det ska men i alla fall.
Nej, men jag kör med strategin att ha väldigt många olika sorter. Jag tycker det är jätteroligt. Och just det här att det kommer över hela säsongen olika. Så det blir lite... men det är lite äppeläventyr. Alltså att du får nya och det är så olika smak och egenskaper och så vidare på dem, va. Så det är jättespännande att gå och äta efterhand som de mognar här under sensommaren, hösten då. Och samtidigt så behöver jag ju inte bry mig, för det blir alltid mycket frukt på alla träd. I och med att det är så många olika sorter då.
Okej, men så äpplen och päron är korspollinerade. Där behöver man tänka på det. Är det något annat där man behöver tänka på?
Nej, det gäller stenfrukterna också. Men där finns det sorter som är självpollinerande också då, va.
Okej.
Så att där är det inte lika tydligt som på äpple och päron, har jag förstått. Men jag kör så där också. Många olika sorter, fast inte lika. Äpplen kanske, ja, vad kan det vara?
Är det något som absolut sorter inte får stå bredvid varandra? Alltså mjölmajs och sockermajs vet vi då.
Ja, nej, men när det gäller frukt tänker du?
Ja, det är bara största allmänhet.
Nej, det tänker jag. Det finns väl vissa andra arter som kan vara bärare, övervintring för rost och mögel och sådana grejer kanske. Men det är ju andra arter då.
Ja.
Men ja, det är jag dålig på.
Taget?
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nästa fråga som kommer från innersta kretsen på Patreon, så har vi fått en fråga om att använda honung till sår.
Mm.
Och det här känns ju som att det är risk att det blir tjafs om.
Men varför då?
Därför att det känns som att det kanske... Jag vet inte. Berätta, kan man använda honung till sår?
Ja, det är jättevedertaget. Det används... i äldrevården också för liggsår och sådana grejer, så att honung är en riktigt etablerad gammal sårläkningsmetod då. Sår, och det hjälper till att rengöra och desinficera och så också. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är. Det är honung generellt går att använda, men så finns det manjukhonung brukar man säga också. Jag tror att ljunghonungen också tillhör den kategorin som är mer potent, om man säger så då, va. Det är ett ämne som bildas när du lägger honungen på sår då, som är. Så det är inget konstigt, utan det är används i sjukvården.
Det är 100%.
Ja. Men det finns andra, jag måste säga det, finns ju andra, man brukar säga det att har man ett bisamhälle, en bikupa i trädgården, så har man ett apotek där. Du har ju också propolisen då.
Just det.
Det är länge sedan vi pratade om den, så det kan vi väl lyfta. Det är ju så med bina att de, men man kan tänka, det är ju så att du har kroppstemperatur för däggdjur inne i bisamhället. Yngel, du har mellan 34 och 40 grader i yngelrum och där de bygger med vax och varierar då, va? Upp till 40 grader där de ska vaxet vara tillräckligt mjukt när de formar och bygger sina kakor. Och det hör man ju liksom då. Så har du dessutom de samlat in sockerarter och använt enzymer för att bryta ner dem till enkla, alltså fruktos, glukos och så vidare. Och högvärdigt fett och protein. Och så den temperaturen. Och så har du tiotusentals insekter som flyger ut och rör sig bland blommor och alla bakterier och svampar och allt som finns, svampsporer, ute i naturen och bara väller in flera sekunder in i den här. Alltså det borde ju inte funka, va? Alltså
det är ju
rena mögel- och bakteriebomben.
Ja.
Och det är lite roligt just att se när du har en ny kupa då. I trä framför allt, och vi som kör med toppriskuporna har ju oftast, inte alltid dock, men ofta runda hål. Och då ser man att det första de gör bina när de börjar lägga propolis, det är en dörrmatta i flusteringången. Så bina som kommer in då, vart ute bland allt där ute, vad som finns precis överallt, över alla ytor, så går de på dörrmattan med propolis och får rena fötter då.
Ja, coolt.
Det heter säkert något annat på bin, men det kan jag inte.
Alltså, så inte är det. Men,
nej, jag tror det heter något annat. Jag tror inte det heter tassar eller på dem, men de har ju päls, så att det skulle kunna vara tassar. Men i alla fall, sen propolisbehandlar de efterhand hela ytorna inne i det här bisamhället och inne i bikupan. Alla vaxkakor, väggar, de täta med det. Och det visar sig ju då att de enskilda bina har väldigt lite gener för immunförsvar. Enskilda bit har lite gener, alltså är ganska utsatt. Mm. En liten andel av deras gener. När man kartlade generna så blev man förvånad över att det var så lite immunförsvarsgener då.
Ja.
Men då är bina så här att de går ut till växterna. De hämtar ju mycket hos växterna, alltså pollen och nektar och så vidare. Men de hämtar även hartser på träd och på knoppar och sådana saker. Och det är ju växternas immunförsvar för att skydda sig då mot mögel och bakterier och så vidare, va? Virus. Så bina använder växternas immunförsvar för att skydda sin bohåla och sig själva då, va?
Fan vad coolt det är med binen då.
Ja, det är verkligen det alltså. Och då blandar de det med bivax, hartserna, och så täcker de ytorna då med det.
Och det är det som är propolis.
Precis. Och det är ju inget hokus pokus heller då, att det är antiviralt, antifungalt och antibakteriellt. Alltså mot virus, svamp och bakterier då. Så det finns också i kupan då som man kan samla på.
Men honung verkar framförallt vara bakteriedödande, va?
Ja, precis.
Just och propolisen är också mot virus och svamp.
Ja.
Okej. Och är all honung bakteriedödande?
Ja, men det är mer eller mindre då. Så vissa är bättre än annan. Och jag tror att den man använder inom äldreomsorg och sådär. För det är framförallt inom äldreomsorgen då. Där människor har längre omvårdnad då. Där du kan få liggsår och den typen av sår då, där de använder. Och då tror jag de köper manjokkonung. Det går med svensk honung också.
Men den ska väl inte vara upphettad, va?
Ja, alltså det är ju, jag ska inte säga i detalj att jag vet vad det är för mekanismer där som gör det och om man skadar dem vid upphettning. Men det finns ju risk att man gör det. Så att
så helst då rå honung.
Ja, exakt. Inte uppvärmd över 40 grader helst då, va? För då skadar du ju enzymer och sådana saker som finns i honungen då.
Det är också jävligt coolt.
Mm.
Jag sitter och tänker nu på eller på Sturgill Simpson-låt. Då sjunger han att han din historia om en cowboy som blir överfallen av banditer. Och han har ett sår. Och så du sjunger så här: I've been chewing on willow bark. Put juice in the wound. Alltså att han tuggar på pilbark.
Ja.
Att den är också antiseptisk. Är det?
Ja, du har ju, det vet inte jag faktiskt om det, men den är ju sammandragande. Ofta är det ju garvämnen i bark och sånt där, va? Och det är ju sammandragande att det minskar blödning och sånt. Men det kan hända att det är antiseptiskt också. Du har ju, vad är det du har? Det heter ju I3O, är det acetylsalicylsyra, va? Och då är det nog salicylsyra i salixbark och pilbark. Alltså att det är dämpa smärta också då.
Salicin?
Salicin är det, okej. Okay. Heter det så i pilbarken?
Ja.
Ja, vad bra.
Okej, vi går vidare. Nästa fråga kommer också från Patreon-gruppen och handlar om att bereda en åker. Jag ska läsa.
Var perfekt. Är det kvickrot?
Om... Exakt.
Då har jag svarat 3 gånger på frågor, Kalle. Den har jag gjort bort mig.
Du har svarat på den också?
Ja, jag tror det, Kalle.
Ja, men helvete, Patrik. Vi får ta det i podden också. Okej. Okay. Fråga till podden från Fritjof, som också är en av våra admins faktiskt.
Ja.
Jag och min fru flyttade till en liten gård utanför Alingsås för 2 år sedan, växtzon 3. Och vi har en bit åker på 1500 kvadrat som jag planerar att göra om till odlingsland och växthus. Problemet är att åkern har stått orörd i nästan 10 år och det finns många tecken på sork och en del kvickrot. Skaffa en katt mot sorken, men han råkade vara Västra Götlands lataste katt. Synd. Har läst att man skaffar stavar som man stoppar ner i marken och vibrerar för att skrämma iväg sorken. Men finns det några andra sätt som jag kan förbereda åkern på för inför odlingen redan nu? Min fru vill att jag skaffar grisar som får böka upp, men jag hoppas att det finns något smidigare sätt. Ploga upp allt med traktor kanske. Tacksam för hjälp.
Mm.
Alltså, jag är ju med frun här, måste jag säga. Alltså, skaffa grisar. Alltså, det är perfekt för grisar. En åkerplätt på 1500 kvadrat. Låna grisar, behöver inte skaffa grisar. Eller skaffa grisar och ha dem och sen äta upp dem i höst.
Mm.
Alltså, de kommer ju göra slarvsylta av alla kvickrotsrötter och sorkarna. Sorkarna kommer också vara uppätna.
Ja.
Ja, det är bara att köra.
Omvandla sorkarna till sidfläsk.
Ja, det är ju godare än sork.
Ja, men... Ja, men precis. Och alltså, det är ju det där med jordbearbetningsmetoder och sånt där, och vilken kontext man har själv. Alltså, om man säger så här, så förstår man ju ganska fort att det inte är jätteroligt för sorken om man plöjer.
Nej.
Det låter jobbigt, va?
Ja, det låter jävligt segt.
Ja, så är det. Och plöjningen har ju sina nackdelar och sina fördelar då.
Vad är nackdelarna?
Nej, men med jordvändning och ökad förbrukning av humus och sådana bitar då. Men alltså, det är just när man kör åkerbruk så kan det ha fördel med att plöja bland annat för sorken då, va? Men sen tror jag också att om du har tunga klövdjur och sånt där också, så är det också jobbigt för sorken då, va? Så att har du ett levande jordbruk, ett varierat jordbruk, så tror jag inte sorken trivs. Jag kör ju med 3 lapphundar som gör slarvsyrta och tycker har jättemycket roligt med att jaga sork då. När de väl, det finns inte så mycket sork här nu då, men... Så att det går också med hundar då av rätt sort.
Ja.
Det jag brukar säga nu, det var faktiskt en annan som har ställt liknande fråga, men det kanske var på ett ställe där jag skulle fråga då, Kalle. Eller svara. Ja, precis. Jo, men jag frågade nämligen, det var därför jag kom in på det, gick före i huvudet där, om vad han hade för jord.
Sand.
Ja, precis. Är det den jag har svarat på? Okej. Okay. Ja,
alltså, jag ser ju också dina meddelanden. Jag ser ju att du har svarat på frågan.
Jag kommer inte undan det.
Alltså, du kan säga hur mycket som helst att du inte har gjort det. Men alla ser i gruppen.
Han tänkte nog det var trög den med den där, alltså.
Ja, okej.
Okay. Nej, men då är det så. Han har ju lätt jord, och då har jag skrivit bovete till honom. För...
Utan någon förklaring.
Ja, men Det är ju bovete är väldigt bra i min erfarenhet. Jag har ju morän här. Själv då med alla storlekar. Lite lera och lite stora stenblock och allt däremellan, va. Och det brukar man ju ha om man är ovanför högsta vattenlinjen då som har varit. För är man nedanför det då blir ju materialet mer sorterat. Utav havet.
Just det. Har varit ja.
Men så vi som bor ovanför 180 meter har ju ofta olika varianter av morän då. Alltså blandade jordarter. Men hur som helst, är det lite lättare då, inte tung lera och så vidare, så trivs ju bovetet ganska bra där. Jag skulle dock se till att vattna bra i början så den hinner etablera sig med sin pålrot och så vidare. Och sen, den kommer väldigt fort. Den växer fortare än nästan allting annat och täcker ytan då, va? Och så växer den upp och blir väldigt täta bestånd. Och så är den ju det där vi har pratat om tidigare, allelopatisk, alltså utsöndra ämnen som gör att andra växter inte trivs, va? Skapas en konkurrensfördel genom att göra det ogynnsamt för andra. Så jag har ju kört det och har en med mig en egen bild av det där. Där det var mycket kvickrot och revsmörblomma och det fanns inte ett spår av dem sen efteråt.
Så är det. Jaha.
Så att bovete kan vara en bra metod då.
Det låter ju sjukt smart. Men ja. Hur ska han så den? Då måste han luckra upp ytan då på något sätt, eller?
Ja, du måste göra en riktig såbädd och så vidare. Såbädd. Då. Och och mylla ner det då. Och packa till lite grann med en lättare vält. Ungefär som en gräsmatta. Om du anlägger en gräsmatta eller vall eller någonting då. Så... Ja, och det gör du ju, ja, om du sår på, var det ju 1500 kvadratmeter, sa han det.
Mm.
Ja, det är ju lite stort och då får man kanske hyra bra utrustning och sånt där, men du kan ju...
Ja, men han har ju en plog till traktorn nu.
Ja, plöja upp kan du ju göra och sen får han ju harva och göra en såbäddsberedning då. Men sålira heter det väl, kom jag på nu. Jag sökte det ordet.
Men alltså... Det är väl bättre att skaffa grisar bara. Förlåt.
Ja, alltså, ja men precis, det kan man göra. Men det har ju sina för- och nackdelar också, det där. Det kräver ju efterbearbetning. Han behöver ju ha ganska mycket för att verkligen komma åt kvickroten och få det uppökat alltihopa. Och så när det är gjort, då är det rätt kompakt jord och så vidare där, va.
Ja, nu tänker jag att det blir, ja just det. Men alltså jag tror att om man låter två grisar gå där och sen bara kastar ut lite frön, då kommer det ju växa som fan.
Ja.
Alltså så har ju jag gjort med gräsfrö i mina grishagar här.
Så när du tar bort grisarna sen, då växer gräset upp.
Ja, alltså jag fast nu har ju, nu går det med alltihopa bara för att jag inte orkar hålla på längre. Men i början när jag var ambitiös, då hade jag ju så här tre fack och sen så växel gick de.
Mm, och så att den återhämtar sig emellan.
Ja, precis. Ja. Så hinner då när jag har flyttat grisarna så såg jag den där de har varit. Och det känns som att den är jättefint bearbetad, den jorden.
Mm. Men får du inte stora gropar och sånt där, så ser det ut som det har varit ett slagfält ungefär.
Ja, men det gör det.
Jo.
Ja, lite som ett slagfält.
Ja, lite som ett slagfält.
Ja. Okidok! Vi går vidare! Patrik, du har testat jordnäras konserveringskastrull.
Ja. Vi har ju haft samarbete med jordnära angående deras växthus och sånt. Ja. Och du har väl även när det gäller bevattningsutrustning och sådär. Så att när de håller ju på och har tagit in en kinesisk tryckkokare, konserveringsapparat med, vad ska jag säga, all den här utrustningen som man egentligen vill ha på en tryckkokare, så att för att säkerställa rätt temperaturer och sånt där. Och ofta när de är avsedda just för konservering så har du ju en vikt på. Och vikten blir ju en säkerställning av att du har rätt tryck. För det krävs ju ett visst tryck för att lyfta vikten. Är du med på det, Kalle?
Ja, det fattar jag.
Ja, precis.
Alltså det är ett hål i kastrullen och ur det hålet så sprutar det ånga.
Ja.
När det börjar koka där inne. Då lägger man på en vikt.
Som tätar.
Då tätar den. Men blir det för högt tryck i kastrullen, då trycks vikten upp. Då kommer ångan ut. Som en säkerhetsventil.
Ja, men precis. Och då vet man att den vikten ger det här trycket. Och då vet man att då kan man lita på att det är rätt. För har du en mätare... Ja, men alltså mätinstrument, de ska kalibreras och ställas in och så vidare. Va? Så att de går inte att lita på till 100%. Och fjädrar och sånt som finns är mer avsedda för matlagning och så vidare. Ja, men de påverkas ju över tid och så vidare. Men den här vikten, den är där. Va? Så att det är, ja, men det är ett billigt och enkelt och säkert sätt. Va? Och det har den här tryckkokaren också. Då. Och sen har den... flera, om det skulle bli tätt, och det finns ju en teoretisk risk till exempel om burkar går sönder och det skummar mycket och så vidare, så finns det ju sprängsäkringar och smältsäkringar, silikonpackningen går till exempel och det trycks ut i sidan på locket. Ja, det finns, jag tror det är 3 sådana säkringar som finns, så att, och jag provanvänder den nu för att en liten frysbox här gick sönder. Så att då gjorde vi hundmat av kött som är kvar.
Ja.
Det blev en frysstädning då. Så att då gjorde vi 2 kok med den då. Och jag var positivt inställd till den alltså. Jag tyckte den fungerade jättebra, enkel att använda och så vidare. Och absolut tillräckligt bra kvalitet då va.
Okay.
Så ja, jag tycker det. Och jag tycker att det är väldigt vällovligt att... Nej, men alltså, förutom hur ofta man ska byta vatten så är det väl om konservering. Är det inte det som är de vanligaste frågorna? Tror du inte det?
Jag tror det.
Jo, men jag tror också det. Va? Ja. Och då tycker jag att det är bra gjort av Daniel och dem på Jordnära där att ta in och få det här med att du kan köpa i Sverige med garantier och den... ja, och support och så vidare som finns där. Och sen tar de fram... ja, men bra instruktioner på svenska och sånt där också då. Så att både filmer och text. Så det tycker jag är ett jättebra initiativ ifrån dem.
I konserveringens tjänst?
Ja, och speciellt nu när det är så stort intresse för det då va.
Hur många honungsburkar går i?
Oj. Jag kom på, för vi gjorde den större honungsburken, alltså den som är 700 ml eller någonting.
Ja.
Det är knappt 1 kilo honung i den. Och det gick inte 2 på höjden.
Okej.
Okay. Det gjorde det inte. Men jag tror, undrar om det var 8 i ett lager. Och det hade fått plats med 500 milliliter där, alltså 700 grams honungsburken då, var den gamla klassiska honungsburken. Det hade fått plats med den stora honungsburken i botten och ett lager med 700 gram då.
Så 16 burkar?
Ja.
Det är ju alltså för jag har ju kea på med min tryckkokare. Den tar ju 6 burkar. Små.
Ja, ja.
Det här är ju jätteskillnad då, vad kul.
Ja.
Kommer igång med konserveringen ännu efter branden?
Nej.
Det är också en grej som har prioriterat ner.
Ja. Nej, du har ju inga frysrensningar och sånt att göra heller.
Exakt.
Därifrån.
Du vill inte konservera.
Nej, precis. Det man ska veta med den där dock, det är ju det att det är 10 bars vikt på den. Och bor man över drygt 300 meter.
Det gör väl inget?
Jag gör ju det.
Jag skojar.
Jag bor ju strax över det, precis kan man säga på gränsen där då. Men för då behöver man egentligen ha 15 bar.
Mm.
Och det finns inte till den här. Så bor man väldigt högt så antingen om man hör med jordnära att det går att få, om det finns som tillbehör, en 15 bars vikt. Alternativt så ska man nog överväga att skaffa en annan i så fall.
Men man borde kunna göra en vikt.
Ja, det är ju det att det, du vet, ånga, vattenånga, det behöver vara väldigt, väldigt, väldigt tätt. Ja, det är klart du kan ta... befintlig vikt och göra den tyngre i och för sig med någonting såklart. Men då får du ha koll på vad du gör.
Ja, det är inget för mig alltså.
Nej, jag skulle inte laborera med det för mycket om du inte har stenkoll på vad du gör, så är det.
Men för de allra flesta så funkar det med 10 bar.
Ja, absolut. Bor man under 300 meter över havet så går det alldeles ypperligt. Då ska det vara 10 bar. Och bor du över, då får du höja trycket för att få upp rätt temperatur helt enkelt.
Det är ändå sjukt. Okej, men du, Selma rekommenderar i alla fall jordnäst den här.
Ja, det får jag säga. Det tycker jag. Och jag tycker det är jättebra att det kommer igång en ordentlig leverans av det i Sverige då. Faktiskt. Så ja. Det är bra gjort. Till rimligt pris också.
Vad kostar den?
Jag tror... Ja, runt 2000 tror jag. Eller strax över 2000. Ja. Jag har inte stenkoll på det. Men jag vet att den som jag har, den är i och för sig betydligt större. Det är ju den största All American som jag köpte för ganska många år sedan. För några tusen lappar. Jag tror den kostar 10 000 nu alltså, om man får tag i den. 941. Den rymmer ju... det är ju över... Jag tror det är 32 700 grams burkar. Alltså 500 milliliter honungsburkar som ryms i den.
Dubbelt så stor alltså?
Ja, det skulle jag nog säga att det är bortemot i alla fall. Det är det.
941 kostar $649
plus frakt och tull.
Just det, 10 000.
Ja, typ.
Ja, det var dyrt.
Ja, det är det. Så därför så är ju den här kokaren otroligt prisvärd i jämförelse, kan man säga. Men det är ju skillnad, man får väl vara ärlig och säga också att det är ju väldigt skillnad. Alltså du har ju, om man jämför med All American, är nästan fel att göra det, för det är ju liksom precisionsvarvad gjutaluminium. Behöver inte ens ha packningar till den, va? Utan du tar lite olivolja eller någonting på en sned fals runt, och så lägger du på locket och så tätar det, va? Den här är väl bättre att jämföra med Presto.
Just det.
Ja. Som finns att köpa då. Och då är väl, jag vet inte vad de ligger på. Men säg att det skulle vara 2/3 av priset för den här då. Och Preston har 15 bars vikt. Om man bor över 300 meter kan man säga också då.
Det är det man ska satsa på. Men det kanske är perfekt för sådana som mig som har tryckkokare och vill växla upp.
Och bo, ja exakt. Och bor vid havet, höll jag på att säga. Eller under 300 meter över havet då.
Ja.
Så är det. Men ja. Annars så hör med Daniel och jordnära där om det går att fixa fram 15 bars vikter.
Till alla som bor över 300 meter i Sverige.
Ja, precis. Vi som bor uppe i bergen.
Ja. Okej, Patrik. Vi börjar närma oss slutet av dagens sändning.
Ja.
Jag tänkte bara passa på att påminna folk om det här med Patreon. Att vi blir svinglada om ni går in och stöttar podden där. 35 spänn i månaden kostar det. Och då får man... man får alla avsnitt reklamfritt. Som en liten present från oss. Och man får också tillgång till den här Discord-servern där Patrik inte kan hålla sig från att svara på alla frågor. Så gå med där. Jag tycker typ alltså, att det här med Discord och reklamfritt, det är som en bonus. Framförallt så stöttar ni podden och gör att vi kan lägga mer tid på det och att det blir känns lättare att hålla på med. Så gör det. 35 spänn inte så jävla mycket för oftast 4-5 avsnitt.
De lägger på moms också, Kalle, så ingen blir... Jag kommer inte ihåg vad det var. 8 kronor blir det väl ungefär då.
Ja, 43 kronor i månaden.
Ja.
10 spänn per avsnitt. Det kan vara värt.
Ja, precis. Jag behöver ta min finalvecka för säsongen här också när det gäller föreläsningar, Kalle.
Ja, berätta.
Jo, jag sa väl det att Ingmarie har tagit ledigt och åker med runt också nu, min hustru då. Så nu åker vi till Kramfors på lördag. Och sen är det... Och då är den är på kvällen då, vanlig tid 18-20 där. Och sen är det i... jag lägger ut såna här arrangemangsbilder där på Instagram-kontorna. Om ni inte hittar det på nätet. På söndag är det i Östersund. Och för allmänheten också där. Men det är klockan 14 istället då, på eftermiddagen på söndagen. Och sen åker vi till Sveg i Härjedalen.
Kul, nära min fjällstuga.
Ja. Så där är vi på kvällen då. Och sen är sista för säsongen nu då, innan sommaren här, så är det Järvsö.
Fan vad mysigt. Låter som en härlig turné.
Sen sa Ingmar, sen kastar jag in dig i kufferten och kör hem dig, sa hon.
Det låter rimligt, tycker jag. Ja, men toppen. Gå och lyssna på Patrik när jag pratar om beredskap. Det är en upplevelse.
En del uppskattar det i alla fall, vet jag.
Du, då så. Då säger vi så. Maila frågor till hej@katastrofen.se. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram, hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.